Först kära himmelske fader, vi vill tacka dig så mycket för att vi får möjlighet att samlas här igen och vi får studera ditt ord. Herre, utan din heliga ande så är det som vi gör här ikväll meningslöst. Så vi ber Herre att du ska sända din ande. Jag ber att du ska fylla mig och tala genom mig. Jag ber att du ska inspirera oss allihopa om det budskap som du har gett oss. Hjälp oss att kunna förstå det och att kunna applicera det i våra liv. Så att vi också kan sprida det till andra som behöver höra det. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Vi ska prata om helgedomen. Helgedomen gavs för att förklara frälsningsplanen. Det ska vi försöka visa idag. Och den var en avbild av den himmelska helgedomen där Jesus är präst. Och fokus. Vad spelar det här för roll? Jo, Jesus tjänst som överste präst är lika viktig som hans offer på korset för vår frälsning. Det är ganska radikalt påstående, men vi kommer visa det från Bibeln. Att Jesus tjänst som överste präst är lika viktig som hans offer på korset. Men annars är det ett studium som inte är speciellt kontroversiellt, om man säger så. Det är ett studie som ger en jättebra överblick över Gamla testamentet. Och som hjälper människor att förstå varför man dödade djur i Gamla testamentet. Så vi ska gå direkt till Andra Mosebok 25. Och läsa. Andra Mosebok 25, vers 8 och 9.
Och den... Jag ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mycket bland det. Denna våning, mat som hör till det, kan du göra helt enligt det förebilda som jag visar dig.
Bra. Okej, så de skulle göra en helgedom åt Gud för att han skulle bo mitt ibland dem. Då ställer jag de här frågorna. Varför skulle de få en helgedom? Och vad läste vi nyss? Precis, han ville bo mitt ibland dem. Gud är inte en Gud som vill vara skild ifrån sitt folk. Han ville bo mitt ibland sitt folk. Han ville vara förenad med sitt folk igen. Ni kommer ihåg i Edens lustgård så skildes människan och Gud. Men Gud vill vara med sitt folk. Så syftet med helgedomen är för att visa hur människan återigen kan vara med Gud. Han byggde helgedomen för att han skulle få vara bland sitt folk. Och hur fick Moses reda på hur han skulle bygga tabernaklet? Exakt, han såg en mönsterbild. Han kunde inte bygga den bara helt efter eget tycke. Utan han skulle bygga den precis så som Gud hade visat honom på berget. Hur såg den här helgedomen ut? Vi läser i Hebreerbrevet en väldigt kort sammanfattning av hur den här helgedomen såg ut. Hebreerbrevet 9, vers 1-5.
Inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebreden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat. Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte nu gå in på i detalj.
Tack. Så Paulus som beskriver här hur helgedomen såg ut. Och vi ritar den. Det här är jätteviktigt. Så ni kan ta ert papper och så kan ni vända på det. Och så ska vi allihopa rita en helgedom. Ska jag visa hur man gör. Behöver inte vara tredimensionellt. Men det hjälper oerhört mycket att få en bild av det. Så jag brukar rita det så att jag ritar en fyrkant. Med en liten glugg där. Där är ingången. Och sedan, när man kommer in här, så det första man såg var ett offeraltare. När man offrade djur. Senare gick man vidare så kom man till ett tvättkar med vatten i. Och därefter så stod det ett tabernakel eller ett tält. Och i det här tältet så läste vi, hur många avdelningar fanns det i det? Det var 2, eller hur? Så det var det heliga och det allra heligaste. Och vi läste precis vad som stod där. Det var ljusstaken stod. Ritar man en fin ljusstake så. Ett bord med skådebrödet stod på den sidan. Sen stod det ett rökelsekar. Rökelsealtare. Där. Här var också ett altare. Och längst inne i det allra heligaste så stod förbundsarken. Med 2 änglar. Så där såg den ut. Och en extra text som man kan läsa om det är Andra Mosebok 40. Där står det också om alla de här föremålen. Om man tycker den texten är bättre. Men vi ska nu gå in på tjänsten i helgedomen. Om vi vill dela upp det här studiet lite grann så kan vi ställa oss frågan vad på de 2 första. Vad är helgedomen? Sen är det just om tjänsterna i helgedomen. Nummer 3-7. Och sen har vi uppfyllelsen, eller den himmelska helgedomen. Och just det glömde jag säga. Ett jättebra sätt att introducera det här studiet på är att förklara att vi ska titta på hur man blev räddad i Gamla testamentet. Vissa människor tror att man blev räddad utav gärningar i Gamla testamentet, medan man blev räddad av tro i Nya testamentet. Men det är faktiskt inte sant. Och det är det som vi ska visa i det här studiet. Hur som helst, låt oss gå in på, vi har tittat på vad helgedomen är. Låt oss nu gå in på tjänsten i helgedomen. Vad hände där? 3 Mosebok kapitel 4. Vers 27-29.
Och om någon av de meningar folket syndar osåtligt, därigenom att han bryter mot något Herrens bud, genom vilket något förbjuds, han själv märker att han ådrar sig skuld, eller av någon får veta vilken synd han har begått, så skall han som sitt offer för den synd han har begått föra fram en felfri get, ett djur av honkön, och han ska lägga sin hand på syndoffersdjurets huvud, och sedan slakta syndoffersdjuret på den plats där brännoffersdjuren slaktas.
Mm. Okej, så här får vi en beskrivning av vad som hände i helgedomen. När en person hade syndat så fick han ta sig ett djur. En get stod det här, det kunde vara andra djur också. Och la sina händer på det. Bekände sina synder över det. Och därefter så fick han döda det. Och det låter hemskt tycker vi. Vad fruktansvärt. Varför skulle de ta liv? Hade Gud verkligen sagt åt dem att döda oskyldiga djur? Vi förstår snart varför det här, vad det här innebär. Om vi går vidare och tittar på vad vad hände sedan i, om vi tittar i vers 5 och 6 i samma kapitel. Så ser vi, vad gjorde prästen? Vad var prästens roll i det här? Och du kan läsa det också, Gunnar.
På den småning prästen ska ta något av syrens blod och bära in i öppenbarhetsbältet. Och prästen ska droppa sitt finger i blodet och stänka blodet 20 gånger inför Herrens ansikte vid förlåten till helgedomen.
Mm-hmm. Så vart fördes blodet från offerdjuret in? In i uppenbarelsetältet, eller hur? Det kom in här på något sätt. En extra text som ni kan skriva upp är Hebreerbrevet 13 och vers 11. Där står det samma sak, att prästen förde in blodet i helgedomen. Och det här är en viktig poäng. För vad som hände i den här tjänsten var att syndaren som hade förtjänat döden hade kom in med sitt djur. Och istället för att syndaren skulle dö så lade den här syndaren sina händer på djuret och synden överfördes till djuret. Och djuret dog istället för syndaren. Men prästen tog lite av blodet från djuret och förde in det i tältet, i tabernaklet. Så synden har nu flyttats ifrån syndaren över till djuret, men sedan fortsätter den och den togs in i helgedomen. Så synd enligt här i Bibeln kan då symboliskt sett flyttas. Det var det som var poängen här. Det skulle flyttas bort ifrån syndaren till den som skulle ersätta syndaren. Men till sist så fördes den in i helgedomen. Och nu vill jag bara göra en parentes för oss här som känner till det. Det är bra att ni känner till det här ifall ni får en fråga. För om någon var noggrann och läste vidare där i tredje Mosebok 4, 27-29. Så om man läser vers 30 så står det att han tog inte in blodet in i tältet, utan han hällde ut det omkring altaret. Och det var så att vissa utav offrerna, då tog han in det och stänkte det på förlåten som vi läste. Men vissa offer så hällde han bara ut blodet runt altaret här. Och sedan så åt prästen en liten bit utav det här offerdjuret. Jag ska skriva upp en bibeltext där som ni kan hänvisa till. Det är tredje Mosebok 10, 17-18. Och också kapitel 6 och vers 30. Vi behöver inte läsa dem, men där står det, eller jag kan läsa dem, så ska jag bara försöka förklara det här. Vers 16 och 17. Det står: Moses frågade efter syndofferbocken och sedan var uppbränd. Då blev Moses vred på Eleazar, Itamar, Arons kvarvarande söner och sade: varför har ni inte ätit syndoffret på den heliga platsen? Det är ju högheligt. Och han har gett er det för att ni ska ta bort menighetens skuld och bringa försoning för dem inför Herrens ansikte. Sen säger han i vers 18. Sedes blod har inte burits in i helgedomens inre. Därför skulle ni ha ätit upp köttet på helig plats, så som jag hade befallt. Så, med andra ord. Om inte blodet togs in här, så åt prästen en liten bit av det här köttet. Och på så vis så flyttades synden in i helgedomen genom prästens kropp. Så synden kom alltid in i helgedomen på ett eller annat sätt.
Ja, men varför förut inte som direkt som man gjorde först med det första offret?
Ja, vissa av dem gjorde han det på, vissa gjorde han inte det. Jag tror att det är för att illustrera olika poänger. I Petrus brevet så står det att Jesus bar vår synd i sin kropp. Och det var det som prästen gjorde här. Han tog en liten bit åt utav det och bar det så på så sätt i sin kropp in i helgedomen. Så det här är ingenting som jag säger till dem jag studerar med, men det här är bra för oss att veta om ifall det är någon som skulle fråga. Men det står ju inte att han bar in blodet där. Jag tror inte att ni kommer få den frågan, men för säkerhets skull. Så det här var den tjänsten som pågick i det heliga. Kom ihåg, han gick in och han stänkte blodet här på förlåten eller på draperiet mellan det heliga och det allra heligaste. Om vi går till Hebreerbrevet 9, vers 6 och 7 så kan vi läsa hur ofta det här hände.
Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sitt tjänst. I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synd.
Så hur ofta går går prästen in i den främre rummet, eller i det heliga?
En gång om dagen.
En gång om dagen, eller dagligen. Ständigt står det. Så fort en person hade syndat så behövde de göra det här. De tog sitt offerlam och de förde det fram inför prästen. Och prästen, syndaren dödade det. Och prästen tog en del av blodet och förde in det hit och tjänstgjorde i det heliga. I den första avdelningen. Men hur ofta tjänstgjorde han i det, eller gick han in i det allra heligaste?
En gång per år.
En gång per år stod det. Låt oss läsa om det i tredje Mosebok 16. Tredje Mosebok 16. År efter år, eller förlåt, dag efter dag, så hade synden förts in i helgedomen. In. Men en gång per år så skulle helgedomen renas. Det skulle renas från alla synder som hade samlats i helgedomen. Och det är vad som hände på den så kallade försoningsdagen. Tredje Mosebok kapitel 16. Och vi kan börja att läsa vers 30-34.
Ty på den dagen ska försoningen bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er och ni ska fasta. Detta ska vara en evig starka. Den präst som har blivit smord och invigd till att vara präst i sin fastställe ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna. Och han ska bringa försoning för det allra heligaste och försoning för uppenbarelsetältet och altaret. Och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen. Detta ska för er vara en evig stadga, så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder. Och Aaron gjorde så som Herren hade befallt Mose.
Så här ser vi att den försoningsdagen när alla synder skulle renas ifrån den här helgedomen. Och inte bara skulle helgedomen renas, men det står att folket skulle renas från alla sina synder. Det var en stor och allvarlig dag. Det skulle vara en vilosabbat och de skulle fasta. I vissa översättningar så står det att de skulle späka sig. Det står det där. Med andra ord, de skulle rannsaka sig själva och se, finns det någon synd som jag inte har lämnat in i helgedomen? För det var viktigt att få in sina synder i helgedomen, för annars kunde de inte renas därifrån. Det var bara de synder som hade kommit in i helgedomen som skulle renas. Därför var det viktigt, ja.
Problemet är att det funkar ju inte. Ingen blir renad av sånt där business. Det är samma som katolska kyrkan försöker köra idag.
Sant. Allt det här, och vi kommer in på det lite senare här i text nummer 8, att det här var egentligen bara en symbol på verkligheten. Men ändå så fick de specifika instruktioner om hur de skulle göra. Och de gjorde det i tro på att verkligheten skulle komma. Så det är klart att ett djur kan egentligen inte försona för någon synd. Men det här var en symbol på Jesus Kristus. Och på det offer som han skulle göra. Låt oss läsa vers 16 och 17 också. I tredje Mosebok 16.
Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelse. Ja, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mycket bland deras orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels lilla församling.
Speciellt vers 16 är viktig, för det står där att så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter. Så häng med nu. Var befinner sig Israels barns orenheter? Enligt den versen. De är i helgedomen. Ser ni det? Så prästen ska rena helgedomen från Israels barns synder. Så någonstans här så är då Israels barns synder. Och den skulle renas. Och det här är då symboliskt förstås. Men det illustrerar en jätteviktig sanning som vi kommer titta på senare. Hur som helst, det här var tjänsten. Det här hände år ut och år in. Först den dagliga tjänsten där allt fördes in sedan när helgedomen skulle renas. Och den togs ut. Och jag brukar förklara också vad som hände på försoningsdagen. Då var det den överste prästen då som tog två getter. Den ena, de kastade lott om dem. Den ena skulle vara djävulens get, den andra skulle vara Herrens get. Herrens get slaktades i vanlig ordning. Och blodet fördes in, inte i det heliga, men i det allra heligaste. Och där droppade han det på försoningsstället, eller på nådastolen. I det allra heligaste. Sedan gick prästen ut och lade sina händer på den andra geten. Syndabocken. Ni har hört att man säger att någon är en syndabock. Det kommer ifrån Bibeln, just den här försoningsdagen. Att den här syndabocken fick då alla synder överförda på sig. Och de drev ut den här geten i vildmarken. Och då var försoningen komplett. Så det här är helt nytt. Vi bara förklarar vad som hände. Sen går vi in på uppfyllelsen. Vad var det som allt det här försökte illustrera? Jo, Johannes kapitel 1 och vers 29.
Nästa dag såg han Jesus komma och han sa det. Se Guds lam som tar bort världens synd.
Hur ofta kallar man en människa för ett lam? Det är inte så ofta. Johannes döparen fick se Jesus komma och han säger. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Nu förstår vi vad Johannes menar med den här bakgrunden. Det lammet, eller de djuren som hade offrats varje dag under tusentals år, representerade Kristus. Som var Guds lam som skulle ta bort världens synder. Precis som lammet slaktades i syndarens ställe, så slaktades Jesus i vårat ställe, i syndarens ställe. Så när en person tog in det här lammet så gjorde de det i tro på att det skulle komma en messias som skulle ta bort synderna. Om ni vill skriva upp en extra text så kan ni skriva upp Hebreerbrevet 10:10-14. Som också säger samma sak. Vi behöver inte läsa det dock. Låt oss gå vidare. Hebreerbrevet kapitel 8. Inte nog med att lammet var en uppfyllelse, eller fick sin uppfyllelse i Kristus. Men faktum är att även prästens roll fick sin uppfyllelse i Kristus. Låt oss läsa i Hebreerbrevet kapitel 8, vers 1 och 2.
Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet, som Herren själv har rest och inte någon människa.
Du kan läsa vers 5 också.
Det tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa det, se till att du gör allt detta efter den mönsterbild som du får se på berget.
Ha. Så fråga, finns det en helgedom i himlen? Det gör det, eller hur? Det står klart och tydligt att det finns en helgedom i himlen. Och i vers 5, kommer ni ihåg, vi läste det i början här, att Moses fick se den här mönsterbilden. Vad Moses fick se var, enligt Hebreerbrevets författare, den himmelska helgedomen, det sanna tabernaklet.
Det finns nog sådana som säger att det finns en helgedom.
Absolut, det gör det. De är många som gör det. För om man förstår den här sanningen att det verkligen finns en helgedom i himlen, ja, då kan man inte bli annat än adventist. Om jag ska uttrycka det så.
Man har varit adventist i hela sitt liv och ändå säger det här.
Jo.
Vad säger man då?
Och då, jag tror att man har inte riktigt förstått innebörden av det. Utan det, man tänker att det där med 1844 och helgedomen, det har egentligen inte någon påverkan på mitt liv, och det verkar lite krångligt och det skiljer oss från andra kristna och det känns obehagligt att prata om det. Men om vi ska vara trogna Bibeln så ser vi att det står, vi kan inte ändra på Bibeln för att vi inte tycker om det.
Men i himlen måste vara lite annorlunda än det här, för då behöver vi ju inte ha det här offersystemet.
Jag tänkte också samma sak.
Det måste vara annorlunda i himlen då, för att nu har ju Gud Jesus offrat sig.
Ja, så vi har ju haft den här bristen på gamla testamentets tid. Och sen tog det slut där 2000 år. Vad finns det meningen att hålla på med det där än idag?
Det är en bra fråga, väldigt bra fråga. Om vi tittar på det här så ser vi, var var det som uppfyllelsen av offret ägde rum? Den här delen. Om vi säger det finns tre delar i helgedomen. Nummer ett är förgården. Där offrandet skedde. Nummer två är det heliga. Och nummer tre är det allra heligaste. Så låt säga. Den här första avdelningen. Var någonstans fick det sin uppfyllelse? På Golgata, eller hur? Det var där som Jesus offrades för våra synder. Alltså på jorden. Eller hur? Så du har korset där. Men resten, 2 och 3. Ni vet, Jesus uppstod. Och han steg upp till himlen, eller hur? Och där uppe i himlen så står det enligt Hebreerbrevet 8 här. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen. Det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Så det finns ett tabernakel, om man säger den här avdelningen finns i himlen. Det är templet, Guds tempel i himlen. På jorden var det som offret skedde. I människors åsyn. Men prästen, han gick in här och tjänstgjorde. Då var det ingen utav församlingen som såg honom. Han gick in där. Och på samma sätt, Jesus har stigit upp till himlen. Där vi inte kan se honom. Och nu jobbar han i de här två avdelningarna. Så de avdelningarna finns i himlen.
Och sen det sista, har han gått i det sista rummet än? Det är det som man diskuterar nu.
Ja, precis. Och det är... Och det kommer vi till om två studier. Så nästa gång, eller nästa gång, jag får se hur det blir. Men då ska vi titta på exakt det här. Om Jesus roll, var är han någonstans just idag? Men vad vi kan vara säkra på i alla fall, än så länge, är att det finns en himmelsk helgedom. Vi kan titta på fler texter om det här ämnet, för det är viktigt. Så jag skriver upp några extra texter. Hebreerbrevet 9:24. Någon kan läsa Hebreerbrevet 9:24.
Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.
Så han gick inte in i en helgedom gjord av gjord med händer, men han gick in där i själva himlen.
Vilken text var det?
Förlåt, det var Hebreerbrevet 9:24.
Det står lite annorlunda här. Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människor. Och bara en bild av den verkliga, han gick in i själva himlen.
Precis.
För att nu träda fram inför Gud till för vår sak.
För vår sak. Exakt. Och han gick inte in av den helgedom som är gjord med händer, som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Så den verkliga helgedomen är i himlen och kopian är på jorden. Det var det som det stod i vers 5 också, i kapitel 8. Det stod att de tjänar i en helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt en föreskrift som Moses fick. Så allt som hände här på jorden, det var bara en skugga utav verkligheten i himlen. Uppenbarelseboken 11:19. Där fick Johannes se den himmelska helgedomen.
Och Guds tempel i himlen öppnades. Och förbundsarken blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar och dån och åska. Och jordbävning och väldiga
haken. Så var är Guds tempel?
I himlen.
Och vad fanns det i templet?
Arken.
Arken. Så det finns en ark där. Det finns en himmelsk helgedom där Jesus tjänstgör. Och den var en skuggbild av den jordiska. Om vi läser i Hebreerbrevet. Eller förlåt, den jordiska var en skuggbild av den himmelska. Tack. Hebreerbrevet kapitel 9. Vers 11 och 12. Så ställer vi oss frågan. Vems blod tog Jesus in i den himmelska helgedomen?
Nu har Kristus trätt fram som överste präst för de goda som ska komma. Han har gått igenom det större och fullkomliga tält som inte gjort av människan, för säga till i denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt.
Och du kan läsa 22 till 24 också.
Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Avbilden av det som är i himlen måste alltså renas med sådana medel. Men de himmelska tingen själva kräver bättre offer. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Gud med vår sak.
Vår sak. Så enligt de här verserna då, vems blod var det som Jesus tog in i helgedomen?
Sitt eget.
Precis som prästen, han tog in offerlammets blod. Men Jesus tog sitt eget blod, så att säga, in i den himmelska helgedomen. För att vinna en evig återlösning för oss. Och vad var det han skulle göra? Jo, det stod att i vers 22 att så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Det är, när Jesus dog på korset så dog han i vårat ställe. För att vi skulle kunna få förlåtelse för våra synder. Och med sitt blod, så att säga, precis som blodet renade synderna här i helgedomen i Gamla Testamentet, så renar Jesus blod oss ifrån våra synder. Låt oss gå till kapitel 7 för att se, få en klarare bild på vad det är som Jesus verkligen gör i helgedomen där uppe. Hebreerbrevet kapitel 7, vers 24 och 25.
Men eftersom han är helt i evighet, behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan leda för dem.
Här är en mäktig vers verkligen, de här två verserna. Låt oss ställa oss några frågor. Vad är det som Jesus gör för oss i den himmelska helgedomen?
Han
får förespråkare. Han vädjar, stod i den. Eller han manar gott för oss. Och låt oss titta på en annan fråga. I vers 24 så står det: men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför i vers 24-25. Och kom ihåg, när ordet därför står så måste vi ställa oss frågan: vad står det därför? Vad är syftet med den? Jo, därför. Jo, på grund av att han är präst. På grund av att han tjänstgör som präst, så kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Så ser ni, Jesus medlartjänst är avgörande för vår frälsning. När vi kommer till Gud och ber om förlåtelse, så behöver Jesus mana, vädja för oss, för att vi ska få förlåtelse. Ja.
Jag säger att det är många som häver bort hela det här. De flesta texterna kommer från Hebreerna. Om man tänker lätt så att det är att lugna ner judarna, att det som de har pysslat, att fortsätta på något sätt. Man tänker inte att det är inte ens för all, liksom resten av folket, världen. För att det är just för dem han har skrivit om de här sakerna. De andra var inte alls, ingen visste om någonting överhuvudtaget, de andra.
Alltså ja, hedningarna. Hedakristna.
Hedningarna visste ingenting vad judarna har pysslat med. Så att det är ju ganska roligt på det viset. Därför hör man ofta att det här är ingenting att bry sig om, liksom.
Att Hebreerbrevet är bara till för hebreerna.
Lite på det viset, ja.
Ja, vi kan ju ta bort den och se om det blir bättre. Ja, jag förstår din tanke. Jag har hört också att människor säger att det är... Så det är en legitim fråga. Så absolut. Människor säger att judarna, de fortsätter med sitt offrande. Och det är deras sak. Men hedna kristna, de har en annan uppgift. De behöver inte bry sig om allt det här. Så det är... Det är ett argument som används. Men
inte vet jag om man behöver både visen och sätta hur mycket som helst, men det blir ju en djupare förståelse utav vad Jesus har gjort för oss.
Precis.
Alltså, om man tar med det.
Ja, alltså om vi tänker oss, när Jesus dog som offerlam, var det bara för judarna? Nej, det var ju för alla i hela världen. Och när han stiger upp som präst i himlen, så står det, han säger för vår sak. Alltså för... Det är egentligen för alla människor. På samma sätt som hans offer var för alla människor, så måste också hans prästtjänst vara för alla människor.
Det är en text i som jag brukar se på. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människa. Kristus Jesus som gav sig själv för lösen i alla ställen. Här var det domar och medlar.
Om man är en rättsare, så har man ju en försvarare och har man en
domare. Jesus och båda.
Ja.
Ja, nej men det är sant. Och vi har en medlare. Vi behöver en medlare. Och den här texten säger, om vi tolkar det som att det handlar om oss, så ser vi att på grund av hans tjänst så kan han frälsa de som kommer till Gud. I Hebreerbrevet 2 och vers 17 så står det också samma sak. Hebreerbrevet 2 och 17. Det står, därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Så, för att kunna sona folkets synder måste han bli en överste präst. Så det finns ingen förlåtelse för synd om inte Jesus är präst. Är ni med?
Det blir sagt för att det var till hebreerna. Men de förstod ju det här offersystemet. De hade ju hållit på med det. Judarna har hållit på med det i långa tider. Och då är det liksom förklarat för dem. Men det förklaras också för oss. Varför det är så som det är. Och varför hänvisar till vad Jesus har gjort för oss.
Precis.
Så vi har ju nytta av det också lika väl som att hebreerna sin tid.
Det är intressant för i Hebreerbrevet så argumenterar Paulus för att det gamla offersystemet är upphävt. Vi behöver inte längre offra djur. Så det handlar inte om att hebreerna ska fortsätta offra djur. Utan allt är upphävt och det är uppfyllt i Kristus istället. Men hur som helst, så låt oss gå till första Johannesbrevet 2 då. Där har vi en annan vers som också talar om det här. Första Johannesbrevet 2, vers 1. En fantastisk vers.
Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade med våra händer.
Kapitel 2. Förlåt. Jag kanske sa kapitel 1. Vers 1 var det.
Mina barn, detta skriver till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig.
Ser ni där? Jesus, vill han att vi ska synda? Nej, han vill inte det. Men han säger, om någon syndar så är det inte kört. För vi har en som för vår talan i himlen. Jesus Kristus som är rättfärdig. Så för att förklara det här praktiskt. När vi går ner på våra knän. Vi har ångrat oss. Vi har insett att vi har syndat. Och vi kommer och bekänner våra synder inför Jesus. Så gör vi i princip samma sak som den här personen gjorde. Lägger våra händer på offerdjuret. Och våra synder överförs till honom. Jesus behövde inte dö igen. För han dog en gång för alla på korset. Men prästen behövdes också för att försona synderna. Och Jesus, vad han gör i himmelens helgedom är att han vädjar sitt blod. Satan anklagar syndaren och säger, Jesus, du kan inte förlåta den här personen. Han förtjänar inte det. Han har gjort sådana fruktansvärda saker. Jesus ursäktar inte synden, men han säger, men jag har dött för honom. Mitt blod. Alltså på grund av det offer som jag har gjort för den här personen så kan jag förlåta honom. Och då kan synderna strykas ut. Så länge Kristus tjänstgör där så kan vi få förlåtelse för synd. Och då kan vi läsa sista versen också i Hebreerbrevet kapitel 4. Hebreerbrevet 4, vers 14-16. Det står, då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Då ser ni, vi har en överste präst som har medlidande med oss. Han vet hur vi känner. Han har gått igenom färre saker än vad vi har gått igenom. Och han har medlidande med oss. Därför kan vi frimodigt träda fram inför nådens tron. Och vi kan få den nåd och barmhärtighet som vi behöver. Om inte Jesus hade varit där så hade inte vi kunnat få den barmhärtighet och nåd som vi behöver. Men han är där nu. Han manar. Han vädjar för oss. Så min appell är, först så är jag försäkrad mig om att personen har hängt med på studiet. Jag säger något i stil med, är det inte fantastiskt att Jesus är både vårt lamm, offerlamm, och vår överste präst? Och sen ställer jag frågan. Det är inte speciellt praktiskt det här, men ändå viktigt. Önskar du ta emot Jesus som både ditt offerlamm och din överste präst?